Du lyssnar på Utpressarna av Olof Svedlid, uppläst av mig, Magnus Råsman. 1. Någon granskade mig genom dörrens titthål, och sådant inger alltid en känsla av obehag. Man blir en insekt på ett objektglas som en okänd studerar i vem vet vilka avsikter. Egentligen ska man inte märka att man blir betraktad, men man vet det med ryggmärgen. Man kan uppfatta en skugga i titthålet. Man kan uppfatta en återhållen andedräkt på andra sidan dörren. Jag antog mitt mest neutrala ansiktsuttryck, som inte brukar skrämma hästar i sken, utan bara jaga dem lite, och ringde på dörren igen. På namnskylten stod Granberg, och det var Bertil Granberg jag kommit för att tala med. Rasslet av en säkerhetskedja och ett ljud som om dörren låstes upp, men sen hände inget mer. Jag prövade en tredje ringning och efter en stund kom en kvinnlig ropande röst inifrån lägenheten. Kom in! Det är öppet! Varför öppnar hon inte själv? Kanske var hon allergisk mot dörrhandtag. Folk får utslag av så mycket numera. Jag öppnade sakta dörren och tittade in i en mörk hall där det stod en IKEA-byrå som jag hade för mig kallades Jonas, och över den halsspegeln Rudolf i äkta imiterad mahogny. Där hängde par rockar, men inte på galgar utan direkt i hängaren på krokar. Under dem stod skor och stövlar på utlagt tidningspapper. Bära, försökte jag. In här, i stora rummet, kom kvinnans röst. Jag klev in i hallen, stängde efter mig och fortsatte mot den dörr som stod en smula på glänt och som jag förmodade ledde till stora rummet. Att kalla det salong var nog malplacerat i aspudden. Mycket riktigt var det ett ganska litet rum som kunde kallas stort bara i jämförelse med de övriga. Det var standardtrevligt på Kamprads katalogvis, och det mest personliga var många och väldrivna krukväxter i fönsterposterna och på en rullvagn med glasskiva. Kvinnan stod vid kortväggen vid ena fönstret och hon hade högra handen gömd bakom ryggen. Hon såg ut att ha levt ett hårt liv, men det var hon ju inte ensam om. Det fanns en sorts oförstörd vänlighet i hennes stora bruna ögon som kom henne att bli moderlig, och trots vad de tror i Hollywood så föredrar män modlighet före getingmidja, svällande former och ögonkast som innehåller otvetydiga inviter. Det är inget fel på inviter, men i konkurrensen i vardagen är det morsan i kvinnan som segrar. Hon var klädd i en morgonrock som var för stor för henne och med matminnen och dryckeshågkomster på slagen. Eftersom klockan var 2 på eftermiddagen var det lite sent för en morgonrock och lite tidigt för en aftonrock. Men det var hennes rock och hennes tider, och hon behövde inte be polismakten om lov. Vad vill du? Frågade hon. Tala med Bära. Varför det? Det ska jag tala om för honom mellan fyra ögon. Hon drog sig i örsnibben med den lediga handen, och först nu såg jag hur spänd hon var. Den nariga pannan var blankvåt av svett, och det ryckte nervöst i ena mungipan. Hon stirrade oavvänt på mig och det verkade som om hon väntade på någonting. Varför står du där som en idiot? Undrade hon. Det är mitt naturliga tillstånd, försäkrar jag. Jag har flera gånger försökt att försöka stå som en icke-idiot, men det har alltid misslyckats. Det rann av henne och det var ju inte värt mera heller. Vad är det Bära? Vill jag veta. Kom närmare. Varför det? Har du Bära gömd bakom ryggen? Kom hit får du se. Vad var det jag skulle få se? Hon var ju inte jättedamen Viola som kunde dölja en normal svensk man bakom ryggen. Jag tvekade därför att jag inte förstod situationen. Rör på påkarna då, uppmanade hon uppfordrande som en sergeant. Eller har du löst hängbiljett mot dörrposten? Låg Bära bakom soffan, Gottfrid, sovande? Plakat. Avliden. Vad jag visste om honom var han väl ingen person som turistrådet skulle anlita att locka resenärer med. Men inte brukar han väl sova ruset av sig på golvet.